Jag vill säga lite, tala lite, och jag ber att Herren verkligen ska hjälpa mig så att det inte blir rörigt när jag ska tala här nu, utan att Herren får hjälpa mig. Men det finns ett ord som jag vill inleda med bara, och jag tror att det talar till oss i vårt land, i den situationen vi befinner oss i. Och det är ifrån första Samuels bok, det 8:e kapitlet. Vi ska inte läsa allt det här, men det är en berättelse som utspelar sig här. Jag vet inte om det var förra gången eller förra gången jag talade om Samuel, som Hanna fick, som växte upp i templet och som fick lära sig att lyssna till Guds röst redan som en liten gosse. Samuel växte upp och blev en profet i Israel. Och i kapitel 8 har vi kommit dit så långt nu att han har varit profet för folket under ganska många år. Och han har blivit gammal. Och han ville nu sätta sina söner till domar över Israel, står det här. Och vi behöver inte läsa allt, för jag har så mycket annat jag vill få med och säga här. För jag tycker att det tar för lång tid. Men hans söner, faktiskt profeten Samuels söner, var inte så gudfruktiga. Utan de vandrade inte på Guds väg, utan de vek av från den och de sökte orättvinning, står det. De tog mutor och förvrängde lagen. Och då kom de äldste till Israel och sa att vi vill inte ha dem som efterträdare till dig, Samuel. Utan de sa så här i 5:e versen: du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss så som alla folk har. Det var så här att Gud hade styrt i landet. Det var Gud som ledde landet. Och Gud ledde sitt folk. Och nu ville man ha en kung helt plötsligt. Därför att man ville ha precis som man hade i andra nationer ute i världen. Så som alla folk har, så ville man ha en kung. Och i Samuels ögon så var det här ett mycket dåligt förslag. För de sa: ge oss en kung till att styra över oss. Och Samuel såg ju direkt och förstod att om de får en kung, en mänsklig kung, istället för Herren själv att styra över folket, då skulle det inte bli så lätt för folket. Och Samuel sörjde över att han kände sig förkastad, för folket valde ju bort honom och hans släkt. Men då säger Gud till Herren, säger till Samuel: det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, säger Gud, att jag inte ska vara kung över dem. Och då säger Herren till Samuel: du ska allvarligt varna dem och förklara för dem vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem. Helt plötsligt så kommer en människa, och han är en kung som skulle få rättigheter att regera. Och som jag sa, så fanns det ju en grund för missnöje, därför att Samuels söner var inte, de levde inte för Gud. De hade avfallit. De levde på världens vis. Men Herren lät dem få vad de krävde. Så kan det vara när man ber och ropar, att Herren låter oss få det vi begär. Och till att börja med så kunde det se ut som att den här kungen som nu blev utvald, nämligen Saul, att det var en bra tid. Och så kom det ytterligare en kung efter Saul, och det var David. Och det såg ut som att dessa kungar nu, åtminstone David, samlade och enade Guds folk. Så att de blev ett folk, ett Guds folk. Men redan i 3:e generationen av Davids släkt så ledde kungadömet till en varaktig delning av nationen. Till förfall av gudstjänsten. Det ledde till Israels undergång och deportation. Och så även Juda blev deporterade till Babylon, står det. Och Saul, som först blev kung, Samuel profeterade i detalj Guds godhet, trots att Saul kom ifrån en släkt av benjaminiter som var ganska ohörsamma emot Gud. Men ändå så profeterade Samuel i detalj för Saul var han kom ifrån. Han avslöjade detaljer i Sauls liv som bara gjorde att Saul förstod att han var utvald och blev smord till att bli kung. Men också Saul blev olydig mot Gud och förkastad. Och om vi tittar i första Samuelsboken då, kapitel 16, så finns det en vers där som är väldigt fin. David. Saul blev förkastad. David skulle utses till kung ifrån Herren. Och i vers 7 i det 16 kapitlet så står det: men Herren sa till Samuel: se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Herren ser inte till det yttre. Det är ganska ointressant för Herren. Men han känner varje människas hjärta. Gud ser till hjärtat. Och det har Gullbritt, det stämmer så väl överens med de bibelord hon har läst här. Att vi försöker själva att bli färdiga inför Gud och rättfärdiga och så vidare. Men det hjälper ju inte med våra egna gärningar. Utan det krävs någonting mera för att vi ska bli rättfärdiga inför vår fader i himmelen. Och tack och lov så ser Gud till hjärtat. För vi syndar alla, vi begår alla misstag. Vi går vilse, vi faller ibland, men Gud reser oss upp. Vi syndar med vår mun, med våra tankar, med våra gärningar. Men Herren reser oss upp därför att han ser vad vi har i hjärtat. Och när jag kom till tro, när jag blev född på nytt ska jag säga. Som liten flicka växte jag upp. Pappa var predikant. Hade lyssnat på mycket Guds ord. Men jag föll i djupaste synd på flera områden. Och jag pratar aldrig om i detalj vad jag föll i. Därför att jag anser att Herren har strykit över mitt skuldebrev. Så den skulden står inte kvar. Och jag är inte så inne på den linjen som många kristna församlingar gör. Att man ska vittna om i detalj vad man levde i tidigare. Jag tror inte det. För det är nämligen, som Gullbritt också läste, det är spikat på korset. Genom Jesus som har tagit all vår synd och skuld på sig. Men jag levde i synd, även om det inte ser ut så nu. När jag är en gammal tant så ser jag kanske ganska helig ut ibland. Kanske. Men jag var inte det då. Jag levde ett annat liv i min ungdom. Och det måste ha varit en stor sorg för mina föräldrar. Särskilt då för mamma och pappa. Så det är, ja. Men det var så att hela mitt liv var i mörker. Det var i mörker. Och i Bibeln står det: i mig själv bor inte något gott. När jag såg detta. Då hände någonting med mig. För helt plötsligt så såg jag att skulden vilade på mig. Det var jag. Visserligen så hade fienden förlett mig ut i synd. Men det var jag som bar på skuldbördan. Jag var full av lögn och egen rättfärdighet. Och jag skyllde min synd och mitt ogudaktiga liv på andra. Jag gav dem skulden. Därför att den gjorde ju så, det var ju därför jag kom ut i synd. Och den sa så och den agerade på det viset. Det fanns alltid en förklaring här uppe i min tankevärld. Att det var de andra som hade förlett mig. Om inte han eller hon hade gjort så mot mig, då hade inte jag agerat så. Jag vet inte om ni känner igen det. Men jag var i alla fall full av mörker. Jag skyllde allt på alla andra. Och vet du vad? Jag såg när Herren visade mig detta. Jag styrdes av denna världens härskare. Det talas i Bibeln om en djävul. Det talas om mörkrets makter i himlarymderna. Att det finns krafter som vill styra oss. Och jag såg då, när jag såg hela mitt liv i synd, att jag var totalt förlorad. Jag var förlorad, jag var dömd, jag var fördömd. Jag var dömd till helvetet. Och varenda kväll när jag la mig och sov var jag livrädd för att jag skulle höra basunljudet som jag hade hört talas om. Att Jesus skulle komma. Därför att jag visste, jag var inte på väg till himlen, jag var på väg till helvetet. Jag var på väg i fel riktning. Och när man ser detta, och när hela ens innersta lyses upp, då förstår man, jag behöver någon som kan hjälpa mig. Jag behöver Jesus. Jag bekände all min synd. Och jag behövde inte längre skylla på någon annan. Jag kunde bara skylla på mig själv. Det fanns bara jag. Det var jag som skulle stå till svars inför Gud. Det var ingen annan som kunde bära min skuldbörda. Det fick ju jag göra. För jag skulle själv stå inför honom som ska döma rättvist. Och han är rättvis. Han dömer inte falskt. Han dömer oss bara i rättvishet. Jesus Kristus, Guds son, är den som en gång ska döma oss. Men han dömer också i kärlek. För han älskar oss. Han älskar dig. Han älskar mig. För han har betalat priset på korset. För varenda själ. Det var inte roligt att se den här saken som jag såg. Att jag var skyldig till allt. Det hjälpte ju inte att jag skyllde på andra längre. Eller på omständigheter. Det var ju jag som var skyldig. Men det var någonting så fantastiskt. När jag såg detta och jag ropade på Jesus. Och jag förstod att han kallade mig. Då, när jag bekände min skuld och min synd. Vad tror ni hände då? Jo, hans liv och ljus flödade rakt in i mig. Det går inte med ord att beskriva. Det går bara inte att beskriva hur det var. Och tro nu inte att jag var värre än någon annan. För det står i Bibeln att alla har avfallit. Att alla har fallit. I Romarbrevet, om vi slår upp det, så står det här. I Romarbrevet 3. Jag ska läsa några bibelställen. Och jag vet inte hur Gud kommer att leda det här. Jag bara vet att det är motstånd i andevärlden. Och att någon vill behålla människor i sitt grepp. I synd, i mörker. Jag vet det. Men Herren har all makt. Han har all makt om han får. Om han får. Romarbrevet 3. Ja. Det står så här i den nionde versen. Det här också talar ju, vi har läst, Gudbert har läst i Romarbrevet förut. Det handlar också om judarna. I vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker. För att alla vara under syndens välde. Alla människor är under syndens välde. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förstående finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. Ja. Alla är under syndens välde. Vad är det att vara under syndens välde? Jo, det är att domineras av synden. Det finns någon som härskar över dig. Du domineras av synden. Men det betyder också att stå med skuld inför Gud och att vara under Guds dom. Ingen rolig plats att vara på. Men detta blev genom syndafallet alla människors arv. I 23 versen står det där. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så är det. Så det som var omöjligt för mig själv. Att kunna komma till en förändring eller en förbättring. Att försöka själv reparera den här skadan. Att jag hade fallit som människa. Det gjorde Gud. Det gjorde Jesus på korset. Det gjorde han för dig och för mig när han dog där. Och Guds ord kom till mig och började tala till mig. Och jag såg Jesus och jag trodde att han kunde hjälpa mig. Jag överlät mig själv och hela mitt hjärta. Därför när jag såg min synd och skuld så fanns det inte mycket att spara på. Det var inte så mycket kvar att spara på det där eländet. Utan jag var i det tillståndet att jag böjde mina knän och jag grät ut. Jag ropade till Gud. Ta hela mig. Ta mitt hjärta. Jag vill bli fri från den här skulden. Kan du göra mig fri? Kan du sätta mig fri ifrån allt det jag har gjort? Och när jag gjorde det, när jag gav hela mitt hjärta, det var då jag blev född på nytt. Tänk att en människa kan bli född på nytt. Det är inte det yttre som räknas. Det är det inre som har betydelse. Och så kom det en psalm till mig. En underbar psalm. Och det är psalm 32. Det är David. David som var utvald av Gud. Som vi sa. Till konungen var smort till kung. Men han föll. I stor synd. Han såg en vacker kvinna en dag. När han gick upp i sitt hus. Han såg ner på taket där hon badade. Men hon var en annan mans hustru. Men han fick begärelse till henne. Och han bjöd in henne. Och han låg med henne. Säger Bibeln. Och hon blev faktiskt havande. Och så kom hennes man hem. Han tjänade för kung David. Som soldat. Och så kom han hem. Och då försökte David övertala honom om att han skulle gå in till sin hustru och ligga med henne. Därför att i så fall så kunde det ju sägas att hon var gravid med sin man och inte med David. Men han var så trogen sin kung så han gick inte in i huset utan han låg tillsammans med soldaterna och sov. Och David försökte ge honom att dricka så han skulle bli berusad. Och han bjöd honom på både god mat och gott vin. Men han gick ändå och la sig utanför dörren. Han gick inte in till sin hustru. Och sedan gjorde David något ännu värre. Han beordrade att den här mannen skulle stå främst ute i ledet på stridsfältet. Och så blev han dödad i krig. Och det var Davids plan. Alltså han var både äktenskapsbrytare. och han var mördare. Och så kom Samuel till honom och talade om vad han hade gjort. Och det träffade hans hjärta. Och då finns det en psalm, en lärosalm av David. Psalm 32. Vi kan läsa från 31 och 23 först förresten. Där står det: jag sa i min ångest. Har du upplevt ångest i mörker och fruktan? Jag är bortdriven från dina ögon till Gud. Men du hörde mina böners ljud när jag ropade till dig. Och sen står det så här i vers 1 i 32. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Då, all min synd. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Då förlät du mig. När han bekände, när han omvände sig, då blev han förlåten. Och sen säger Herren i vers 8: jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Så är det när man kommer till Herren. Då tar han hand om oss. Då vill han lära och undervisa oss. Men det handlar om att inte dölja något för Gud. Det här det börjar en omvändelseprocess i livet. Vi har ju sagt det, och vi kan titta på psalm 51 också, som är också skriven av David. För dig som inte har hört den, för dig som inte har läst den. Det är en bön om syndernas förlåtelse. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat, sa David, och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Det är det Herren vill ha. Han vill ha sanning i ditt innersta. För det är bara då han kan nå dig. Det är bara då han kan förvandla ditt liv. Lär mig då viset i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Det är där livet utgår från hjärtat. Ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Och så vidare. Och så vidare. Och så står det i vers 19. Gud vill inte ha dina och mina försök till offer i vårt eget kött. I vårt eget. Det han vill ha, det står i vers 19. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande och ett bedrövat hjärta. Det föraktar inte du, Gud. Det är aldrig våra egna hjärtan. Aldrig våra egna hjärtan. Omvändelsen men hur ska jag kunna omvända mig om jag inte känner för att omvända mig? Om jag inte förstår varför? Om jag inte ser det här? Nej, omvändelsen är ett svar till dig som kommer genom den helige ande. Det är den helige andes verk i dig och mig. Annars kan vi inte i vår synda natur omvända oss själva. Jo, det kan vi ju försöka med, men det håller inte. Det håller inte. Du gör det idag och så gör du samma synd imorgon och så vidare. Det är inte av egna gärningar. Det håller aldrig egna gärningar. Tro. I Johannes, det 8:e kapitlet. Som vanligt så läser vi lite bibelställen. Det är bättre att Guds ord får tala än att jag talar. Så säger Jesus i 8:34. Amen, amen, säger jag er. Var en som gör synd är syndens slav. Var och en som gör synd är syndens slav. I vers 38 så säger Jesus till de judar som hade satt tro till honom. Det står i vers 30, när han talade till dem, när han sa detta, kom många till tro på honom. Och sen talar han till de judar som hade satt tro till honom. Att om ni förblir mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Ändå så säger han till dem, ja, i vers 37. Jag vet att ni är Abrahams barn. Men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Så hur omvända var de här judarna? Ja, de hade börjat tro på Jesus, men de hade inte omvänt sig. Jag talar vad jag har sett hos min fader. Ni gör vad ni har hört av er fader. Och då säger de att de har ju Abraham till fader. Och så säger Jesus, och det är därför ni vill döda mig då. Och så säger han i vers 42. Vore Gud er fader skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Vad är det han säger? Antingen har ni Gud som fader eller har ni djävulen som fader. Och det gäller ju alla människor. Har vi inte Gud till far, då är ju djävulen din far. Ja, men Bibeln säger ju det. Så krasst är det ju, va? Och Jakob, han säger, vi behöver inte läsa det också då. Men Jakob ungefär, han säger så här att om inte tron har resulterat i gärningar i ditt liv. Om inte tron har resulterat i en process i ditt liv av omvändelse. Då är det en död tro. Då är din tro död. Så alltså, inte av lagiskhet, inte av egna gärningar, men en omvändelseprocess som resulterar en god frukt i en människas liv. Jakob varnar för den här döda tron som nu vi läste om här. De hade tro, sa de, men ingen verklig tro. Annars hade ju inte Jesus gått emot dem och sagt att ni har djävulen till er far. Den tro som vi ser här, det är ju en död tro. Det är en huvudkunskap. Ja, men jag kan säga, jag kan tro på Gud. Idag är det många i Sverige som säger att de vill att vi ska bygga det här landet på kristna värderingar. Jag tror det var upp mot 40% jag läste om. Och det är ju jättefint. Men många av dem säger ju det av tradition. Och kanske för att man har levt i en välfärd. Men det är bara huvudkunskap. Det måste vara hjärtats tro. Det räcker inte med huvudkunskap och säga att jag tror på Gud, jag tror på Jesus. Det måste bli hjärtats förvandling. Det måste ske en ny födelse där inne. Och till och med de onda andarna, säger ju Jakob, tror ju att Jesus är Guds son. De tror ju på Jesus. De onda andarna tror på Jesus. För de vet vem han är. Och tron som det talas om här när det gäller Abraham. Det är ju en tro som samverkade med gärningarna. Som var ledda av Gud, av Guds ande. Jag får se, jag har skrivit andra Timoteus här också. Jag skrev upp lite bibelställen. Jag ser här. Jo. I andra Timoteus 2 och vers 25 så säger Paulus till Timoteus att han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse. Du ser också att omvändelse är inget som du och jag kan ta oss heller. Utan Gud ger dem kanske omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Står det. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Det är en Guds gåva. Med hjärtat tror man. Romarbrevet. Var det samma verset som du läste, Gullbritt? Kommer inte ihåg. Romarbrevet i 10:e kapitlet. Kanske var samma verset som jag skrivit upp här. Romarbrevet 10. Nej, jag tror inte du läste det. Ifrån vers 9 där. Romarbrevet 10:9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren, inte en herre utan Herren, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst, står det. Så nu kommer vi till det här ämnet som vi har varit inne på några gånger. Vad är det som sker med Guds församling på jorden idag? Varför sitter det så många döda kristna i kyrkorna? Du kan inte prata med dem om Bibelns sanningar. För de läser inte Bibeln. Och de ber aldrig till Gud. Och de tror ju inte på uppståndelsen. Och en del tror inte ens på jungfrufödseln. Och en del tror ju inte ens på att Jesus är Guds son. Och, ja, men det är ju så otroligt rörigt idag i församlingarna. Undra på att människor inte har mött Jesus. För man har ju inte förkunnat sanningen. Jag känner så här, ska det vara så ska det vara på riktigt. Annars är det ingenting att ha. Visst, om vi vill ha Jesus så vill vi ha allt av Jesus. Inte bara det ena eller det andra. Och så ta bort lite och riva ur en sida ur Bibeln här och så vidare. Och så leva liksom i någon slags falsk egen rättfärdighet. Att om jag tänder si och så många ljus, eller om jag gör si eller så, tar si och så många eukaristi, och om jag liksom, ja, vad jag än gör liksom, ber den här rosenkransbönen, be till Jungfru Maria 100 gånger, eller kryper på mina knän upp till, ja, korset. Det ger ju ingenting. Det är bara dött kött alltihop. Det är det döda köttet. Och det kan nog kanske finnas en viss tillfredsställelse i det. För då har jag gjort någonting i mig själv. Men det har inte förändrat mig. Jag tror att det sitter många i kyrkorna idag som aldrig har förändrats. De har inte fått den nya födelsen. Jag hörde till och med en pastor som sa att jag står aldrig efter min predikan och liksom går på folk, kom fram nu och böj knä här och bli frälsta. Kom fram nu så ska vi be till Gud för det. Varför gjorde han inte det? Nej, han ville så gärna att det skulle vara människan i sig, hjärtats övertygelse, som gör att man ropar till Gud, hjälp mig, jag klarar mig inte längre. Jag behöver dig Jesus, rena mig, fräls mig. Gud kallar människor och han gör det på sitt sätt, men han gör det genom kärlek och genom övertygelse i den helige andes kraft. Har du inte förändrats? Lever du kvar i det gamla? Är du frälst idag när du går till kyrkan? Och imorgon är du samma gamla person? Det kanske är dags att ödmjuka sig inför Herren. Och säga, jag vill ha alltihop. Jag vill inte bara vara frälst på söndagarna. Jag vill ha dig varje dag i mitt liv. Och du kan aldrig frälsa dig själv. Det är endast Jesus som kan. Tro. Ja, jag tror på Gud. Jag tror på kristendomen. Nej, vet du vad tron är? Tron är en person. Och hans namn är Jesus. Det är han du ska tro på. För det är bara han som kan förvandla. Det är bara han som är livet. Han säger det. Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Han är vår frälsning. Gullbritt läste om rättfärdigheten. Han är vår rättfärdighet. Om vi kommer in för fadern utan Jesus, så är vi borta. Men när vi kommer i Jesus, i honom, då överskyler han vår synd. När han till och med utplånar synden, står det, på korset. Genom sitt eget dyrbara blod som han har betalat för oss. Han är vår rättfärdighet. Han är också vår medlare mellan oss och fadern. Om du går till en kyrka eller du tillhör en församling, så är det ingen väg till frälsning. Det finns ingen väg till frälsning förutom Jesus. Det står så i Bibeln. Ingen kan komma till fadern utan genom honom, genom mig, säger Jesus. Det spelar ingen roll om du tillhör en alldeles så fin församling. Om du går dit varje söndag. Eller om du är med i arbetet. Men om du inte har kommit genom Jesus. Då är du förlorad. Då har du i alla fall inte nått fram. Vi ska tro på Jesus. Det finns inga metoder eller kunskapsvägar som kan frälsa. Det är därför jag har så svårt med alla de här metoderna som man använder idag. Ja, jag har till och med svårt för alfakurserna. För jag tycker att man går efter en viss litteratur. Blir folk verkligen födda på nytt genom de här häfterna och böckerna man har i alfa? Jag ifrågasätter det. Nu vet jag att Gud är full av nåd och barmhärtighet. Om det finns människor som sitter där på alfakursen och känner att de verkligen vill möta Jesus, så ser ju Gud till hjärtat. Men jag tror att man har vilselett så många idag. Man har vilselett mängder av människor. Till att tro att man är någonting i sig själv. Till att man själv har uppnått någonting. Därför tycker jag inte om alfakurser. Jag är inte ens så glad åt cellgrupper. Jag förstår inte tanken på cellgrupper, ursäkta mig. Jag gör inte det. Men jag tror på att när Guds folk kommer samman, Guds församling kommer samman, då får man i den helige andes kraft be. Man får ropa till Gud. Men inte genom att man går laget runt och talar om vad har jag gjort i veckan och hur det är på mitt arbete och så vidare. Och sen ber man en kort bön och så kanske man läser ett bibelord. Och eventuellt fika lite och sen går man hem. Jag tror inte på det. Jag tror inte att det leder någon vart. Nej. Samma sak där. Massa litteratur. Det vet vi. Litteratur. Nej, jag tror inte på sånt. Endast Jesus kan. Sätt din tillit och förtröstan på Jesus istället. Köp inte en massa dyr litteratur. Och betala inte för att gå på kurser för att lära dem Jesus. Sätt din tillit till honom istället. Gå direkt till källan med det levande vattnet och drick. Hernando, du brukar sjunga någon sång. Får sjunga den sen. Om källan och det levande vattnet. Men det är då när du kommer till honom. Då börjar den helige ande att arbeta med ditt hjärta. Har du gått fram till förbön och gett ditt liv till Jesus. Och du inte har upplevt den här källan och det här flödet inom dig. Så har inte den helige ande börjat en process i ditt liv. Då kanske det är dags att komma nu. Och ta det på allvar. Därför att den helige andes uppgift är att överbevisa om synd, om dom och rättfärdighet. Och när du blir överbevisad om det, då börjar någonting hända i ditt liv. Det är han, den helige ande, och inte alfaböcker och cellgruppsböcker, utan det är den helige ande som ska göra det. Och vi kan aldrig förstå det här i vårt eget intellekt. Vi kan inte det. Tro är en Guds gåva. Och vi tror på Jesus. Och vi kan inte heller förnya oss själva. Vi måste omfamna Jesus och evangeliet helt och hållet. Vi måste ha en vilja att komma till honom. Att det blir Jesus och du, Jesus och jag. Inte genom andra, inte genom egna gärningar. Du kan inte komma på dina föräldrars tro. Du kan inte komma på din make eller makas tro. Du måste komma till Jesus själv och överlåta ditt liv. För han längtar efter dig. Han vill förvandla ditt liv. I Apostlagärningarna så fanns det en man som hette Simon. Apostlagärningarna 8. Orkar ni lite till? Apostlagärningarna 8. Det var Filippus som hade kommit ner till Samaria. Och det hände mycket där. Det var många som blev frälsta, helade, upprättade, befriade från onda andar. Under höga skrik får orena andar ut ur många människor. Och många lama och lytta botades. Och det blev en enorm glädje i den staden. Så står det i 8 och 9 i Apostlagärningarna. Men i staden fanns en man med namn Simon som bedrev trolldom. Och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort. Det finns sådana idag som säger sig vara något väldigt stort. Alla både små och stora höll sig till honom och sa, han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. De hade hållit sig till honom därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn döptes de, både män och kvinnor. Och Simon kom till tro och han blev döpt och han höll sig till Filippus. Han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes, står det. Och vers 17 kan vi läsa från. Apostlarna la händerna på dem. Det var några som hade tagit emot Guds ord. Och de tog emot den helige ande. Och när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, då kom han till dem med pengar och sa, ge också mig denna kraft så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Petrus sa till honom, fördärvet med dig och dina pengar, till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom, vad var det som inte var bra? Eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Han hade inget uppriktigt hjärta. Han hade döpts, han hade kommit till tro, men här fanns ju någonting som saknades i Simon trollkarens liv. För han verkade ju ha fortsatt med sina trollkonster och sitt häxeri. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Men jag kan tänka mig att många religiösa människor i de här församlingarna, de trodde kanske med den kraften han hade. För han var nog kanske ganska karismatisk. Han utövade ju en stor kraft. Jag kan tänka mig att det var många i församlingarna som tänkte att ja, men han är Guds kraft. Han har Guds kraft. Vi ser det jättemycket idag runt om i världen. I karismatiska sammanhang. Vi ser kraft som inte är av Gud och som är långt utanför Bibelns ord och som binder människor. Tro inte på allt du hör och ser på nätet. För idag finns det många församlingar. Det finns många församlingar, främst kanske i USA, men i hela världen, som är så påverkade av den här kraften som inte kommer ifrån Jesus. Den kommer från en annan källa. Men Simon svarade, be ni för mig till Herren så att inget av det ni har sagt kommer över mig, sa han. Kanske han förstod här, vi vet ju inte hur det gick med honom sen. Jag tror inte det står något mer om honom. Vi vet inte hur det gick. Men han bad att de skulle be för honom. Ja, det finns många krafter idag som vill ta över i våra liv. Både där ute, men också inne i församlingarna. Det är något fruktansvärt vilken villfarelse som är i omlopp idag. Och det kan se så rätt ut därför att man använder sig av religiösa ord. Man ber och man sjunger lovsång. Man kan sjunga lovsång i all oändlighet. Och så tror människor att det är Guds kraft. Men det kan vara trolldom. Det kan vara häxkraft. Bibeln talar mycket om det också. Ja. Faller du ibland? Det gör vi alla. På ett eller annat sätt. Men faller du ofta där du känner att du har ingen seger i ditt liv? Att du kommer aldrig riktigt upp på fötterna? Kommer du aldrig ut på djupet i ditt kristna liv? Flyter du omkring lite? Är du med lite här och lite där och flyter omkring? Men du kommer aldrig ut på djupet. Vet du vad det beror på? Någon som vet. Den gamla synda naturen härskar fortfarande i din kropp. Den man är slav under, den blir ens herre. Nu är det ju så att den här gamla synda kroppen, synda naturen, den dyker ju ofta upp efter ett tag när man har gett sitt liv till Jesus, när man har blivit förvandlad. Då kommer frestaren med frestelser och vill bedra dig och lura dig. Och då är det viktigt att man förstår att här finns en strid emellan två krafter. Det är en strid emellan det gamla och det nya. Och det är därför jag har sagt att vi ska börja med undervisning här i församlingen. Och vi ska nog kanske lägga ut det också på nätet om Herren vill. För att jag tror att det är många som inte förstår det här. För då kommer fienden. Först sätter han krokben för dig. Och sen när du faller och ligger där på marken. Liksom, du kan inte resa dig upp. Då kommer han, åklagaren, och så anklagar han dig för att du ligger där och att du föll. Och vilken dålig, svag människa du är som inte kan hålla fast. Och det här måste vi veta, att det är ett andligt, en andlig strid om människors själar. Så bär du inte andens frukt i ditt liv, bär inte jag andens frukt i mitt liv, då måste man låta sig förnyas igen. Man måste helgas, som Bibeln talar om. Man behöver formas till likhet med Jesus Kristus. Andra Korinthierbrevet 5:17. Jag ska snart sluta. 5 och 17 så står det något så underbart. Jag får välja ut. Jag har så mycket bibelställ, men jag försöker välja ut här. Alltså, om någon är i Kristus. Är du i Kristus? Är han eller hon en ny skapelse? Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. David Wilkerson, som vann stora skaror i New York när han kom dit, och Times Square Church, han fick kallelsen att bilda en församling där, Times Square Church, och han skulle inte ingå i något samfund, sa Gud till honom. Du ska stå fri, sa han. Och han vann, han gick ut, denna lille klene mannen, han var ganska liten och smal, han gick ut på New Yorks gator bland de värsta kriminella gängen, bland drogmissbrukare, bland de farligaste gick han in, och de hotade att de skulle strimla honom i bitar. Och då sa han att jag gör det, så ska varje bit ropa till dig att Jesus älskar dig. Gud kallade honom, ska jag säga, att göra detta. Men han sa en sak. Det strömmade in. Det finns ju böcker, det finns film om detta. Det strömmade in människor som fick sina liv totalt förvandlade. De fick verkligen ett gammalt och ett nytt liv. Det är det som vi läser om här. De blev nya skapelser. Det gamla var förbi och något nytt har kommit. Men en sak förbjöd han dem. Och det var att vittna om sitt gamla liv. De skulle vittna om hur Jesus hade förvandlat dem, upprättat dem. De skulle vittna om vad Jesus hade gjort i deras liv. Det tycker jag är sunt. Eller hur? För om man håller på och rotar i den gamla synden, så håller man en lite vid liv. Då kommer den här gamla syndanaturen tillbaka i mig. Ja, jag har varit si, jag har varit så liksom. Men ja, man ska inte rota för mycket i det. Om inte Gud ger speciella tillfällen och man ska tala om det. Det står i Bibeln om att den första Adam var jordisk, men den andra Adam från himmelen, det är Jesus. Han kom med det nya livet till dig och mig. Han kom för att vi skulle få frälsning, och han är vår frälsare. Och det finns bara en väg till Fadern, har vi sagt. Och han har tagit all vår skuld. Vad du än har sysslat med, vad du än har varit i, så älskar Jesus dig. Och han har tagit din och min skuld. Allt. Allt har han tagit. Så min önskan och min längtan är att du som inte är född på nytt, att du ska få se Jesus. För när du ser Jesus, då ser du också dig själv. Och vad händer då, som jag sa? Jo, jag vill inget hellre än att lägga av det gamla när jag ser honom. Jesus, jag gör vad som helst. För jag känner din kärlek och jag älskar dig, Jesus, för det vad du har gjort på Golgata för min skull. Jag vill ha allt det du har gjort för mig. Det är min längtan. Det är min längtan. Och det är min längtan att vi ska få se det här i Free Church i Linköping, i Sverige. Om det är något Sverige behöver nu, så är det kraften ifrån ovan. För jag tror inte det finns en enda politiker, hur bra de än tror att de är, att de kan hjälpa och rädda detta land. Det är bara Jesus som kan. Det är bara Jesus. Du förstår, när du möter honom så blir du klar i ditt sinne. Plötsligt ser du som du aldrig har sett förut. Och ditt hjärta får en ny längtan. Du längtar efter honom. Du längtar efter framtiden med honom. Du släpper fruktan för det gamla. Och du går mot det nya. Därför att Jesus bor i dig. För det som väntar oss, som Jesus har sagt, det är mycket bättre än det här livet. Man blir aldrig mer densamma när man har mött Jesus. Eller hur? Man blir inte det. Men man kan bli en dåre för Kristus. Man kan vara som Kristus. Han är lite av en dåre för Jesus. Men en underbar dåre för Jesus. Han står utanför Sankt Larskyrkan här i Linköping varje lördag mellan klockan 1 och 2 och bara ropar ut budskapet om Jesus. Vilken frimodighet. Amen. Så be mycket för Christer. Gör det. Och eventuellt så ska vi få komma vidare också. Herren vill öppna nya dörrar. Så försök inte att lära dig att bli en kristen, för det går inte. Gå inte någon kurs, eller om du går till någon församling där de ska undervisa dig om hur du ska vara, hur du ska bete dig, hur du ska se ut, hur du ska klä dig, vad du inte ska ha på dig och så vidare. Glöm det. Jesus ser till hjärtat. Det börjar ju inte på utsidan. Det börjar i hjärtat på oss. Och sen kommer det ut. Och så får vi stråla av Jesus. Eller hur? Amen. Det börjar på insidan. Det börjar i hjärtat. Det blir en invärtes ny skapelse som blir delaktig till och med av Guds natur. Står det? Eller står det inte så? Nej, nu ska vi läsa ett par. Nu ska jag snart sluta. Jag ska läsa ett par till. Romarbrevet 8. Det är ett härligt kapitel. Brukar vår barnpastor säga, Magnus. Eller? Jo då, du har sagt det. Jag kommer ihåg det. Romarbrevet 8 och 15. Ja, vi börjar på 14 förresten. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Låt dig drivas inte av djävulen. Ha inte djävulen till pappa, utan ha Gud till pappa. Ni har inte fått slaveriets ande. Vi är inte slavar. Så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Vi ska inte leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Amen. Det står att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Och i början på det 8:e kapitlet så står det: ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Där kan vi begripa detta. Vi ska inte dö. Nej, vi ska inte dö. Vi har blivit begravda med Kristus. Och i Kristus får vi uppstå till ett evigt liv. Visste du en gång att du var evigt förlorad? Sa den helige ande till dig: du går evigt förlorad om inte du ropar på Jesus. Om du inte tar emot honom. Du är dömd för alltid. Och jag vill säga det än en gång. Det räcker inte med en religiös upplevelse då och då. Det räcker inte. I katolska kyrkan har de hur många sakrament som helst. Och de har så mycket. Vilken lära som ska leda dig från vaggan till graven. Nej, det är Jesus som är livet. Jesus räcker. Inga religiösa upplevelser. Men en sak också. Jag och du måste mena allvar. Glöm allt annat. Om du inte menar allvar med Gud, så hjälper det inte. För han läser våra hjärtan. Han vet. Du kan inte bedra honom. Han till och med känner våra tankar. Därför att han är Gud, den allsmäktige. Han är den Gud som har funnits sedan urminnes tid, står det i Bibeln. Jag älskar det. Han har funnits sedan urminnes tid. Han har skapat universum. Himmel och jord. Allt. Vi måste mena allvar när vi kommer till honom. Först då kommer han att förvandla våra liv. Och det är så fantastiskt spännande att få gå med Jesus. För varje morgon när man vaknar så får man säga: tack Jesus för hur du har förberett den här dagen. Och så får man vara med om saker som hur Herren leder. Eller hur? Ja. Så om du säger att du tror, jag slutar snart, utan att ditt liv resulterar i en sann omvändelse, i så fall är det bara huvudkunskap, repeterar jag. Utan att ditt hjärta är överlåtet till Jesus går det inte. Du får den kristna naturen i skapelsen. Du får. Det är Guds nåd. Han ger dig detta. Det är inget du behöver sträva efter eller jobba på. Du får det. Det börjar inte med det yttre. Det kommer som ett resultat av mitt ärliga inre liv med Jesus. Han har tagit sin boning i dig. Han bor där inne. Och vi kan inte fatta det. Men vi behöver inte fatta det intellektuellt. Men han bor där inne. Bibeln säger så. Och det är ju det som är frälsningen för oss. För när du och jag ska stå inför tronen en dag, på den dagen, då är det Jesus i oss. Det är det. Det är hans ande i oss. Han går i försvar för oss. Han har ju tagit allt på sig för vår skull. Vilken underbar frälsning vi har fått. Vilken annan religion kan jämföra sig med Jesus? Ja, och så får vi bära frukt som består. Jesus är nyckeln, han är dörren till vår himmelske fader. Så, en sista fråga. Vad äter du för mat? Vad föder du dig med? Vad mättar du dig med? Vad är det som fångar ditt hjärta, ditt sinne, dina tankar, dina känslor, ditt förstånd? Vad är det du sysslar med egentligen? Är det inte dags att börja syssla med det som är av evighetsvärde? Det som är av evighet. Jesus, Guds son. Han kallar, han väntar. Hur var den sången, Birgit? Som han sjöng förra gången. Ja, en inbjudan sång, en gammal sång. Helt underbar text. Vi får leta efter den. Men Jesus kallar dig idag. Han väntar. Han bidrar. Han kallar. Kom hem, säger han. Kom hem. Du som är sargad. Du som är plågad av synd. Kom hem. Kom till Jesus. Vi är en samling här idag som kan vittna om att Jesus har förvandlat våra liv. Jag säger varje dag, jag är helt beroende av dig Jesus. Utan dig vore jag ingenting. Vet du att jag tror inte jag skulle leva idag. Med tanke på mitt tidigare liv. Jag tror inte jag skulle vara i livet. Det är bara Jesus. Han kallade mig i rätt tid. Och när han gjorde det så förvandlades hela mitt liv. Det finns ett verkligt ljus som man kan få uppleva när man blir frälst. Ett ljus som lyser upp det innersta. Och man ser sig om i världen. Och man ser hela världen i Guds ljus. Det blir något helt annat. Tro kommer av predikan. Det gör man. Det är en av andens frukter när man blir frälst. Man börjar älska människor. När jag kom hem, när jag blev född på nytt, så ringde grannfrun på dörren. Och hon, ja, för det första när jag kom hem så tänkte jag, är det så här vår trädgård ser ut? Är det så här det ser ut? Naturen, färgerna, allting. Och sen när grannfrun ringde på dörren, hon skulle låna vår barnvagn för hon skulle få släktingar på besök. Och då försökte jag hålla igen, för jag började gråta av kärlek till henne. För jag visste att hon var inte frälst. Förstår ni? Dessutom hade hon cancer. Jag fick så kärlek till henne. Och det var ju inte jag. Det var Jesu kärlek i mig. Amen. Vilken kraft det är i Guds ord. Vilken kraft det är. Tron kommer att predika. Men tro räcker inte, om jag får säga så. Missförstå mig inte. Vi behöver ju komma till omvändelse. Vi behöver ju komma till det nya livet i Jesus. Det är det bästa man kan få. Det bästa här i livet. Det bästa i nästa liv. Åh, vad längtar efter att vi ska få se människor komma. Bli förvandlade. Åh, Jesus. Det är det bästa som finns. Och det är väl detta Gud har lagt i våra hjärtan. Ja. Ja. Ska vi avsluta med en sång här också? Jag vet inte om ni har någon. Magnus och Birgit. Och jag vill inbjuda dig som lyssnar på nätet att ta kontakt. Ta kontakt med någon broder eller syster som kan be med dig. Jag vill inbjuda er som är här idag, om det har talat, något av detta har talat till era hjärtan, så vill jag inbjuda också till förbön. Om det har rört vid ditt hjärta. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. De som vandrar i öknen. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, står det. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Idag är frälsningens dag. Idag är frälsningens dag. Imorgon kan vara för sent. För dig och för mig. Vi vet ingenting om morgondagen. Det är endast Gud som håller morgondagen i sin hand. Har du inte Jesus, har du inte Gud fadern i himmelen till din fader, då har du djävulen till din fader. Så allvarligt är det. Så låt oss vända om till Gud medans tid är. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Herre. Tack Herre för det ordet som du hade lagt på mitt hjärta, Herre. Herre, låt det som du har talat nu till människor som har lyssnat till detta, låt det, Herre, få bli verksamt i våra hjärtan, Herre. Tala du ditt ord till oss. Och tack att det som har blivit sått i god jord ska gro där nu och växa till, Herre. Jesus, Herre, jag ber att vi ska förkunna ditt ord så frimodigt att människor förstår att det är på fullaste allvar. Jesus, tack och lov att du är vår Herre och Kung. Och jag ber för dem som har en annan kung i sitt liv. Jag ber för dem, Herre, som vill ha en kung i världen. Precis som man sa till Samuel en gång. Vi vill ha en kung som alla andra. Vi vill inte ha en kung som alla andra, Herre. Vi vill bara ha dig till kung Jesus. Det räcker med dig. Det är fullt tillräckligt. Vi vill ha dig, du som är en evig konung, Herre. Du som är en evig Herre. Du som har skapat oss och allt liv, Herre. Och jag ber, Herre. Jag ber, Herre, för dem vars hjärtan inte är färdiga. Och god Gud, att du genom din helige ande ska tala till dem och verka i deras hjärta. Att de blir överbevisade om att Bibeln är sanningens bok. Att allt ditt ord är sanning. Och blir överbevisade om vem du är, Jesus. Herre, tack för trons gåva. Tack för omvändelsen genom den helige andes kraft. Tack, Herre, för att vi får bekänna och komma till dig. Du är trofast och du är sann. Och du är kärlek, Jesus, som ingen annan. Du som gav ditt liv för var och en utav oss.